P1 Dokumentär.
Om du ger mig ett exempel på en väldigt, väldigt våldsam situation som du kan minnas.
Ja, jag får egentligen flera. Men om man ska verkligen tänka, där jag hamnat i en annan värld, så var det en situation där jag knäckte en kille mentalt på riktigt. Genom fysisk våld. Lät det pågå länge. Jag pratade med honom för att han skulle känna att han ska hela tiden vara medveten om varför han ska få stryk. Han ska hela tiden känna så här. Han ska gå fram mellan hopp och förtvivlan. Jag ska verkligen knäcka han. Så varje gång han skrek så använde jag den för att få honom att vara tyst. Varje gång du skriker ska du få mer för du kommer inte undan. Han ska bara vara tyst. Då annars han ska inte gå härifrån. Och jag är så envis och jag var rädd att han inte skulle ge sig. Då blev jag rädd för mig själv att jag skulle göra någonting jag skulle få ångra.
Som?
Att slå mot tinningen. Eller att jag typ stryper ihjäl honom tills han dör. Som att ha ihjäl någon utan att fatta att jag gjort det. Så än idag tänker jag, fuck, tur att han gav sig.
Männen bakom våldet. Ett program av Karvan Faraj.
Det handlar om jakten på bekräftelse, makt, pengar och manlighet. Våld som begås av män kostar samhället miljarder varje år. Jag vill veta var våldet kommer ifrån och hur männen bakom våldet resonerar. I det här programmet möter vi två av dessa män. En som har lämnat våldet, en annan som fortfarande lever mitt i det. Gabbe heter egentligen något annat. Han är i 30-årsåldern och är uppväxt i en av Göteborgs förorter. Han har vaksamma ögon. Han är klädd i svarta träningskläder. I Gabbes värld kom våldet in tidigt.
När jag var yngre så upplevde jag ganska dramatiska saker att äldre killar i förorten gick på mig och mina vänner. Och vi var yngre fotbollskillar liksom. Det var mycket sånt i förorten att de äldre gjorde oprovocerade saker. Som att gå fram och bara örfila eller komma fram med leksakspistol. Men då trodde man att det var en riktig pistol. Och låtsas skjuta den mot dig. Och be dig göra grejer och be dig göra ärenden åt dem. Som att gömma en kross. Som att gömma knark. Eller bara typ dansa för att de ska sitta och skratta. När man vägrar så fick man stryk.
Kan du minnas första gången du får stryk?
Ja, det... När vi spelar fotboll med grabbarna, tränar två gånger i veckan. Jag började träna när jag var 8-9 år. Sen äldre killarna varje gång vi gick den vägen, de brukade slå oss. Sen, det var lite mörkt var det. Det var vintertid. Promenera mot fotbollsklubben, det är en rak sträcka på 1 kilometer, ganska brett. Så du ser någon från 500 meter liksom. Sen när vi ser de här stora grabbarna liksom tänker vi, shit, vad ska de göra den här gången? Ja, de började sparka på oss. Och det var en äldre liksom där som var typ någon form av ledare. Han kom fram och gav mig en klapp i ansiktet hårt. Än idag tänker jag så här, typ varför? Varför just jag?
Och vad gjorde du då?
De bötade mig och mina vänner. För vi typ var normala killar och de ville vi skulle lyda dem. Fast även om de gjorde något våld mot oss, vi lödde dem inte. De ville knäcka oss, men de kunde inte knäcka oss. Även de gav oss stryk och allt de gjorde, de kunde inte knäcka oss. Varje gång de höll på, det växte en eldklot inom mig och jag var envis och det blev större och större. Vi ska ge tillbaka.
Kan du berätta om dina första minnen i Sverige?
Mina första minnen i Sverige tar mig faktiskt tillbaks till Skogås när jag var liten och växte upp där. Jag tänker mycket på gården jag växte upp i. Vi brukade leka i med syskonen och så. Och sen fanns det faktiskt en skog där det fanns ett så här stenhus typ. Som jag kom att betyda mycket för mig när jag växte upp i de där dagarna. För jag brukade gå dit och gömma mig när det var jobbigt hemma.
Det är sent 80-tal i Skogås söder om Stockholm. René Lobos har flyttat med sin familj från Chile till Sverige. I en tvårummare på bottenvåningen bor han tillsammans med syskon, mamma och pappa.
Vad jag tyckte om min pappa, alltså jag älskade honom så mycket och jag förstod inte varför han gjorde oss illa. Alltså jag förstod inte varför när han drack så blev han så där. För han var ju så snäll mot oss, han lekte med oss, han skojade, han brottades med mig och han gav mig alltid nya leksaker. Men kärleken också, lika så när han var nykter. Men så fort han drack så var det något som hände och då var jag så rädd för honom. Och på grund av att han hade den ilskan och vreden i sig också var det så att mamma fick ju ta ganska mycket. Jag får alltid bilder av hur hon ligger och håller för sitt ansikte eller försöker skydda sig. Och det gjorde ju lika mycket ont när min mamma fick stryk som när jag fick stryk. Så det var så jobbigt att växa upp i det där. Så, det, så fort man hörde flaskor, kom hem med flaskor, det där ljudet av flaskor, det bara, jag blev så här, håret bara reste sig, man fick så gåshud. För jag visste att det betyder problem. Jag älskade honom samtidigt som jag hatade honom. Så var det.
René börjar skolan. Där blir han en outsider. Han är bråkig, har svårt att sitta still och svårt att hitta kompisar. Det är mamman som jobbar och håller ihop familjen. Pappan dricker, slår och livnär sig på brott. Han är grovt kriminell. Ändå är det till sin pappa som René vänder sig när han blir äldre.
Jag ville bli han. Jag ville se ut som han. Jag ville gå som han. Jag ville tjäna de pengarna han gjorde. Jag ville ha de kontakterna han hade. Jag ville ha den respekten. Jag bestämde mig för att börja jobba för min pappa. Och det var ju då allting började. Liksom. Han lärde mig att göra allt. Alltså. Allt från att fixa med drogerna, väga upp kokset, fixa med haschet, fixa med vapen, hur man tvättade pipan och indrivningar och driva in skulder. Och jag såg allt det här. Jag lärde mig sättet han pratade, hur han rörde sig, hur han behandlade människor. Jag såg allt det där och jag tog efter allt. Allt.
Men hur kunde du vilja bli någon som skadade er så mycket?
För mig var det mycket att jag så här rättfärdigade alla hans brott bara för att jag ville vara med honom så mycket. Jag bara ville att han skulle älska mig. Jag gjorde allting för att han skulle älska mig. Den här killen var skyldig om pengar. Jag åkte dit och slog sönder honom. Den här killen är skyldig. Han har försvunnit med vapen. Jag gjorde allt för att leta upp honom. Du vet. Det var så här, jag ville behaga honom. Jag ville underlätta för honom. Jag ville bara bli sedd. Alltså att han skulle se mig. Liksom. Och här är jag liksom.
Om vi går tillbaka ännu djupare, om vi går till hemmet, hur har det sett ut?
Och så ser det så här att farsan och morsan, de är väldigt måna om oss. De ville alltid att vi skulle tänka på skolan, harmoni liksom. Bråk och sånt fanns inte. Men när de märkte att det var mycket liksom våldsamheter runt omkring oss, liksom när folk drog upp, när äldre drog upp kniv mot oss, morsan var alltid mer så här rädd och ledsen. Pappa han skickade oss till karate och när vi var i karate så brukade han alltid förklara för oss att jag skickar er till karate för att ni ska lära er att behärska er. Den starka är den som kan behärska sig. Till slut tänkte jag, vad är det han säger? Vadå behärska dig? Hur ska jag kunna ta all skit liksom? Du vet, man går till polisen och anmäler. Polisen gör inte ett skit. Lärarna ser en äldre man kommer in i klassrummet och jagar en med kniv. Det blir ingen anmälan. Ibland när jag fick smäll, då kunde jag säga mamma blir så ledsen att hon kunde säga, men gå jag tillbaka. Liksom när jag såg att hon kände sig så hjälplös, då bestämde jag mig. Fan, inte mina snälla föräldrar liksom. Jag ska inte se dem och så. Sen den dagen liksom sa jag aldrig någonting eller visa någonting. Då sa jag att jag ska ta den här kampen själv och de ska få se. Jag ska göra någonting.
Gabbe är 15 år när han döms för misshandel och kommer i kontakt med socialen. En vårkväll utanför en butik i centrum har han sparkat och spräckt läppen på en kille som enligt Gabbe kallat honom blattejävel. Gabbe döms till att genomgå ett antivåldsprogram men fälls för misshandel igen. I området där han bor kör de kriminella motocross i hög fart genom gårdarna. De stör och skrämmer barn och äldre. Gabbe hamnar ständigt i konflikt med de äldre killarna.
De är från 17 till 25, 30. Lokalt gäng i områden. Det var de som var de tuffa grabbarna. Många av dem liksom kom från krig. De var halvt krigsskadade. Vissa mer än andra. Men i min mening så var de helt psykotiska.
Hur menar du? Kan du beskriva en situation?
De kunde liksom omringa en kille och bara slå han och börja garva. Ta en pistol och bara typ skenavrätta och såna här grejer. Bryta ner folk konstant. Jaga små yngre. Hela tiden trakassera. Jag är bara 15 år, spelar ingen roll vad jag gör. Jag kan inte ta dem liksom, jag kan inte försvara mig. För de är så mycket större och starkare. Och då höll jag mig tyst. Och liksom samla information. Typ vad de har sina krossar, vad de sysslar med. Jag visste så mycket om dem. Och den dagen jag kände att nu är jag stor, då började jag ta dem. Varje gång de gjorde någonting fel så körde jag över dem. Om jag visste att de hade en kross så var den borta. Om jag visste att de hade sålt knark och hade folk som becknade åt dem, jag förstörde dem ekonomiskt. Jag slog dem på alla fronter så. Eftersom jag har läst böcker och jag har kollat på filmer så har jag lite inspiration därifrån också.
Vilka böcker och filmer har inspirerat dig till det här? Och på vilket sätt?
Greven av Monte Cristo. Det är en favorit. Det är en snäll kille som blev överkörd. Sen tar han tillbaka det med liksom finess. När han sitter fängslad så här orättvist. Du vet. Gud ska ge mig rättvisa. Och det sjuka är att alla. De som jagar mig med kniv och allt det här. Så fort jag gjorde någonting mot dem. Så vändes allt negativt med polis och myndighet direkt mot mig. Och då kände jag en grov orättvisa. För mig det blev någonstans så här att jag ska straffa dem liksom. Så att jag aldrig behöver tänka igen att någon ska komma här och trycka sin fot mot oss eller mot mitt hem. När jag menar mitt hem, jag menar mina nära och kära. Då det är mina vänner och familj. För all kränkning och förnedring och allting som jag upplevt. Alla ska fatta att kom inte hit igen. Jag ska inte känna den här klumpen i magen. Jag ska inte behöva tänka hur ska jag ta mig till träningen utan att de här ska jävlas. Och någon ska komma och knacka på mitt huvud och säga att du är bötad. Jag gjorde polisen och lärarnas och andras jobb. Ja, det var så det var faktiskt.
Men du tog lagen i egna händer?
Ja, det gjorde jag definitivt. För jag såg orättvisan och jag tänkte om inte någon ska ge mig rättvisan, jag ska ta rättvisan. Öga för öga, tand för tand.
Vad är manlighet för dig?
Att inte vara rädd och inte ta skit från någon. Och just det här med rädd. Att man inte ska känna rädsla. Då jag hatade att jag kände rädsla. Då kände man att man är ingen man typ. För mig, en man är liksom en som kan undvika problem. Det är den optimala mannen. Undvika problem, liksom ha harmoni. Det ska inte kännas att våld är närvarande. Men sker våld, han ska liksom vara den värsta typ. Han ska vara kapabel till det värsta. Jag ska kunna försvara mig i alla lägen. Det är en man.
Min pappa han sa att han var en man med respekt. Folk fruktade honom. För i hans självbild det var: jag äger allt och alla. Om jag vill ha någonting, jag kommer ta det. Och om inte du ger mig den, jag kommer skada dig. För att det här med respekt hade allt att göra med makt och rädsla. Och om inte de är rädda för det, måste du ta ditt ansvar och se till att den här personen blir rädd för dig. Många kan, när en förälder dör, så kan de ärva pengar. De ärver pengar, de ärver rikedom, materiella saker, hus, lägenhet. De kan ärva vad som helst, men jag ärvde något helt annat. Ilskan och hatet. Det var den fostran jag fick.
René går i sin pappas fotspår. Han är 16 år. Tillsammans gör de vapen- och knarkaffärer och begår grova rån. En dag åker de till en adress för att göra en indrivning. En person är skyldig pengar för en bil. De knackar på dörren, men ingen öppnar. René och hans pappa bryter sig in och stormar lägenheten.
Så fanns det cykelhjälmar, alltså motorcykelhjälmar. Jag minns att det var i hatthyllan. Så vi kommer, han tar tag i en sån och går in i rummet och väcker honom med ett sånt slag över huvudet, liksom, över tidningen. Så jag hoppar på honom och börjar mata honom och matar. Vi båda matar. Och det blev en våld som var lite överdriven för min egen smak. Liksom. Jag har aldrig varit främling till våld, men det här var hemskt. Alltså jag vet, man kan slå sönder folk, du vet. Nu har han fått smaka, nu ligger han där, men nu räcker det. Men nej, han skulle, tills han är medvetslös. Liksom. Då var det okej att lägga av. Men inte förrän det.
Vad tänker du? Vad känner du? Vad är det som driver dig i den situationen att fortsätta?
Det som drev mig att fortsätta och skada den här personen, det var att han hade gjort fel mot min pappa. Han hade blåst min pappa, liksom. Och att jag, det som motiverade mig att fortsätta slå honom, var att visa min pappa att jag är din son. Du kan räkna med mig. Kolla vad jag gör med honom. Och samtidigt så känner jag en viss glädje av att stå och stampa honom. Och slå honom. Det var ett rus i mig att vi gjorde någonting tillsammans. Det här gjorde vi tillsammans. Det här kommer vi alltid bära med oss. Det är du och jag, pappa, liksom.
Vad är det för sorts glädje du får när du står och skadar någon annan?
Mm. Den känslan jag kände, eller den här glädjen, vad man ska kalla det, det var en blandning av adrenalin och njutning, typ. Alltså det, och bara se honom, att han kunde ta steget bakom och veta att jag löser det här. Så det gjorde ju mig att det var den, han pushade upp min självbild. Han pushade upp min bild av en man. Och han makten och bara se honom ligga ner och vara så rädd. Att om jag hade bett han krypa på alla fyra, han hade gjort det. Den känslan bara av att jag äger dig. Du gör exakt som jag säger, liksom. Nu ligger du här som en hund, liksom. Vem är du? Jag äger dig. Och det var det som gjorde. Den känslan var bara... Jag bara gillade den då.
Varför vill du äga en person? Alltså?
Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara att den känslan med att äga någon, men det var för att jag själv har varit så ägd. Han ägde mig, min pappa ägde mig. De på skolgården, de som mobbade mig. På gården, hemma, min pappa... Vänner som slog, förstår du, jag var så ägt för att jag var så rädd förut. Jag vågade inte slå tillbaka. Jag vågade inte ge tillbaka. Jag var alltid rädd. Jag skulle, du vet, så här, skulle spela tuffare än vad jag var. Men nu var jag där. Och nu är det hans tur. Nu är det andras människors tur att lida. För jag har fått lida för mycket. Och nu ska hela samhället få betala för det här. För ingen har hjälpt mig. Och den känslan av att kunna äga någon människa för att jag själv var så ägd. Det var som frihet. Att nu det här kopplet som folk hade på mig, den hade jag bitit loss, liksom.
I Göteborg stiger Gabbe i graderna. I kriminella kretsar är han känd för att vara våldsam. Han blir en person som folk kommer till med problem. En dag får han besök av en kompis som hamnat i kläm. Kompisen har blivit bötfälld och pressad till att jobba av skulden genom att sälja cannabis.
Det var en vän som hamnade i problem med dem bland de farligaste folket i Göteborg. Och sen så var han ledsen och kom fram till mig och liksom berättade en situation att han har blivit bötad av att sälja två häggen. Och han var skyldig dem 25 000 kanske. Och ett hägge är 12 000 tror jag, eller 9 000 på den tiden. Då sa jag till honom, ja men om du säljer det här hägget för fullt ut, du kommer inte kunna betala tillbaka till dem. Han bara, jag vet, det är den skiten jag sitter på. Jag bara, okej. Då är det bästa sättet att gå och hämta den från röven, sa jag. Då började han skratta, han bara, vadå röven? Jag bara, var kommer knarket ifrån? Det måste finnas någonstans längre bak. Han bara, Danmark. Jag bara, okej, men vi åker dit. Då gick vi in i Kristiania. Och jag har sån aura runt mig, men det många säger liksom att du får respekt när du bara kommer. Men jag gillar inte att prata om mig själv. Jag bara berättar vad folk och hur folk ser på det. Sen såg jag några stycken gubbar som sålde knark. Sen det var en som var typ HAS-ledare som var där. Då sa jag att jag ska gå till han. Och då han började snacka skit om att han inte gillar folk från mitt utseende eller muslimer. Sen jag sa till han, not me either, I don't like them too. Så han bara, but are you not Muslim? Jag bara, yes, I'm Muslim. But I understand your frustration. För jag förstod att han menar med andra ord att de inte kan bete sig, att de inte kan hålla sitt ord. Men jag i min natur är jag ärlig människa, så jag ser ner på folk som ljuger och snurrar. Så jag förstod vad han menar. För när jag ser såna här människor, jag tänker samma sak. Men jag tänker inte muslim, för jag är muslim och jag vet vad jag är. Men jag förstår varför han tänkte så. Men när han såg att jag hade is i magen, sen pekade han på mig och bara, I like you. Då jag förstod att det var ett test han gjorde. Han ville se om jag var den där typiska blatten som blev arg. För jag sa till han, I'm not here for argue, I'm here for business. Så du kan säga vad du vill typ. För jag kom med den inställningen, jag är här för affärer, ingenting annat. Sen jag berättade till han mina idéer. Han gav mig billigt två äggen, efter två äggen blev ett kilo. Efter ett kilo blev fem. En månad hämtade jag 200 kilo.
Det som börjat som ett försök att hjälpa en kompis leder till att Gabbe bygger ett eget knarkimperium. Han anlitar unga grabbar som säljer drogerna i parker och på torg runt om i Göteborg. Han tjänar mycket pengar som han investerar i ännu mer droger. Han gör flera smugglingsresor till Danmark, Holland och andra europeiska länder. Han är 20 år och styr över ett eget kriminellt nätverk. Som ledare för en narkotikaliga växer också kraven på Gabbe att leva upp till sitt våldsamma rykte. När en person i den egna kretsen gör misstaget att utmana honom offentligt bestämmer sig Gabbe för att statuera ett exempel.
Problemet är vad som gjorde att jag blev så här helt, så här loco. Det var att flera visste om det. Då fick jag så här liksom att han ska få den behandlingen framför dem. Jag sa till de här personerna att ni ska få en överraskning. Så sa de, ja, vi gillar överraskningar. De förstod inte vad det var för överraskning. Så fick de se hela det här dramat.
Och hur gjorde du? Lät du dem sitta och titta på?
Ja, i flera timmar, ja. För att visa alla att typ så kan det gå. De fick se på allting i ett rum. Så de blev traumatiserade också. Men för mig det var mera, så här kan det gå för er. Man här ska knäckas nu.
Den brutala misshandeln pågår i flera timmar. Offret, en före detta vän, torteras med slag och sparkar. Gabbe brännmärker hans kropp.
Jag tycker inte synd om honom. Känner ingenting. Jag känner bara jävla gris typ. Erkänn bara att du är en jävla gris typ. Han erkände ju vissa grejer liksom. Det visade att jag hade rätt. Men jag skäms ju lite att jag kunde vara så våldsbenägen. Speciellt mot slutet.
Varför?
Jag verkligen tappade kontrollen. Jag råkade vara påverkad den dagen så jag tappade mig. Jag blev ond, blev jag.
Vad händer med dig när du blir våldsam i en sån situation? Hur blir din kropp?
Den blir lugn som en fisk. Det bara sker som en teater. Jag hamnar i en sån zon. Jag får sån fokus. Jag lever här och nu. Mina ögon blir svart typ. Så andas man. Jag blir likgiltig.
Varför var det viktigt för dig att lösa det här genom våld?
För när ibland när man har snackat med dem, de hånar en. Så när jag har varit pedagogisk med dem, då har de sett mig som jävla fritidskursledare eller någonting. Och jag är ingen jävla fritidskursledare. Jag är intelligent. Jag fattar att det inte går. Man ser till dem en gång liksom. Och när man ser den här blicken att de fattar inte, så jag förstod att jag måste slå folk framför folk. Man måste slå dem för att få dem att fatta.
Vad hade du känt om du hade gått därifrån? Vilka tankar hade jag så? Eller vad hade hänt dig?
Då hade jag förlorat allt jag byggt upp. Jag hade inte levt med mig själv. Och när någon gör en sån övertrampning i vårt område, det betyder bara en sak. Fuck you, vi får se vad du kan.
Jag hade känt mig så låg, så feg, så tom, så äcklig, så vidrig. Som att jag är en lilla pojken i skog och som gömmer sig i det här stenhuset och gråter liksom. Och undrar varför det här hände. Att du går därifrån när någon utmanar dig, även om de är flera stycken, så inte är vad du har blivit uppfostrad till. Du tar stryk. Eller så ger du stryk. Jag kan berätta en händelse som hände. Vi hade varit på en klubb och det var en vän till mig. Han hade bråkat eller hamnat i tjafs med en kille där nere på klubben. Vakterna kommer och bestämmer oss att vi får gå. Vi går därifrån och vi skulle gå över till andra trottoaren och där ropar den här killen. Han skriker någonting, jag hör inte riktigt vad det är. Jag vänder mig om och jag kollar och jag ser att de är cirka 8 pers kanske, minst. Och vi hoppar in i en klunga och bam, och så börjar vi mata liksom. Och jag matade och matade med allt jag hade liksom. Men jag vaknar en bit längre bort, så de har ju gått loss på mig liksom. Jag fick så mycket stryk, så jag låg på backen, de hoppade på mitt huvud, de sparkade mig över hela ansiktet och huvudet och i kroppen. Jag hade blåmärken överallt. Jag vaknar av att en polis håller i mig liksom. Tydligen så har de räddat mitt liv liksom. Och när jag gick därifrån och bara dagen efter, jag fick ju sova över på stationen där. Så när jag kommer ut dagen efter och är helt så här blå tira och det sönder min näsa. Alltså det var kaos, jag hade så blod, du vet när det torkar liksom över hela ansiktet. Jag bara kunde känna att jag gick därifrån, jag skämdes inte. Det här är jag, sönderslagen i hela ansiktet. Det här representerar vem jag är.
René tar tunnelbanan hem. På sina blodiga knogar har han tatuerat in hate, hat. René sjunker djupare ner i missbruk. För att klara av dagarna super han sig full, tar kokain och röker cannabis. Men i våldet finner han den bästa medicinen.
Jag tappade det helt liksom. Jag var fast i droger och i våld liksom. Det var de två grejerna jag ville ha. Pengar spelade nästan ingen roll. Så ibland gick man och skadade människor. Jag hade ett jobb att utföra. Ja, jag vet inte, vi säger att jag skulle gå och skada någon, bryta näsbenet på någon. Då var det istället att man öppnade huvudet på honom. Och det var så att det var inte det som var jobbet liksom. Så för mig var det typ så här, det är skitsamma om jag får betalt eller inte. Det var bara att få skada människor. Jag var kär i Voldis.
René blir medlem i ett organiserat gäng, samma gäng som hans pappa ingår i. Han är på toppen av sin kriminella karriär. Det är våren 2013. Plötsligt dör Renés pappa.
Så började allt gå fel. Varenda affär gick fel. Alltså varenda indrivning gick fel. Jag klarade inte av att utföra någonting längre. Inget gick bra alltså. Alltså på riktigt, kan du inte ens göra det? Kan du inte ens göra en indrivning längre? Kan du inte bara skada någon på det sättet? Så hur svårt kan det vara?
Trots deras trasiga relation saknar René sin pappa. Utan en pappa att imponera på är meningen med våldet borta. René börjar tänka på sina egna döttrar.
Jag har problem med missbruk, jag har problem med droger. Jag har så mycket våld, så våldsbenägen och så mycket hat och ilska i min kropp att till och med mina barn känner av den. Och jag förstod bara hur det hade gått i generationer. Alltså. Hur det gick över hit. Jag hade ju lovat att inte mina barn skulle växa upp i det här. Och då förstod jag ju. Jag är ju han.
En kväll stoppar René pistolpipan i munnen.
Du är slut, mannen. Det var det jag tänkte. Du är slut. Det finns ingenting i den här världen för dig kvar.
När du startar din kriminella karriär, när du väl lagt in din fot, så har du med människor att göra. Ofta i den världen är det mycket respekt och liksom lojalitet. Och när du har folk och du samarbetar med folk genom att sälja knark eller att ni gör en sak tillsammans, då har du plötsligt fastnat i en miljö där du inte kan ta dig ut hur som helst. Det är inte alla som är så tuffa som vågar gå och säga, lyssna. Det här kriminalitet är ingenting för mig. Ha det. Du kan inte bara backa och uppfattas som en fitta eller en hora. För du startar någonting och sen du ska backa. Jag är inne i kriminalitet. Jag kan inte bara släppa det. Om jag släpper det här, det kanske kommer någonting annat. Jag kanske då hade 10 mer problem. Du går inte ut rakryggad. Du säger typ att vi ska hela vägen, sen du går ut. Då förlorar du din manlighet typ.
Efter ytterligare en grov misshandel döms Gabbe till flera års fängelse. När han muckar flyttar han hem till sina föräldrar. Medan Gabbe har suttit inne har tiden gått. I området där de bor har nya unga kriminella aktörer dykt upp.
Då var det några killar, de står och knarkar öppet. Och jag snackar om 5 meter från där min familj bor. Och den där grabben från den orten jag är ifrån har hämtat dit folk från andra orter och vill typ markera att det är nya tider kanske. Då jag kände mig riktigt kränkt. Jag fick en sån eld inom mig. De var 30 pers. Sen jag bad dem ska raseras idag.
Det är sent på kvällen när Gabbe går ut för att markera sin kriminella status.
Jag bestämde mig just då att jag kommer gå all in fysiskt. Jag tog på mig shorts och linne bara. Och han står där framme och typ hånler. Jag som människa kunde aldrig förstå typ, varför beter han sig så? Vad fan gör han? Varför kollar han snett? Hallå, vad fan tror du? Tror du att du kan stå där och blänga? Tror du jag ska backa färdig typ? Där har du gått över gränsen, gubben. Och då går jag från sidan och gör en stryk som smäll, paff. Och bara för att jag ska få min vilja. Och min vilja endast att bara visa mig respekt. Det är sånt förflytet man har haft med de här förortskillarna. Jag tar inte skit. Jag skulle aldrig kunna ta det där.
Varför?
Så här är det. Om du en gång visat vad du är i ett område, säger vi. Det är jävligt svårt att ta och svälja någonting från de personerna i det området. För mig är det hemmet. Området jag bor. Så när någon vill utöva makt mot mig i det område där jag bor och vill leka gangster mot mig, då ska du få se. Just de människorna är det jävligt känsligt. Jag måste ge dem stryk för att ha kontroll. För jag ser hotet.
Hotet mot vad?
Att de kanske utövar imorgon någonting annat. Som om de vore rena gangsters.
För dig, vad är orespekt gentemot dig? Kan du ge exempel?
Ja, utlänningar emellan, blattar emellan. Jag vet inte vad jag ska säga, men vi från orten, när vi visar varandra respekt, då är min värld, då förväntar jag mig att det är respekt. Att man är sig själv, avslappnad. Men när den andra gör någonting annat som bevisar motsatsen, då är det en krigsförklaring. Börja baktala dig eller börja bete sig konstigt framför dig eller börja gå högfärdigt framför dig. Bryter de mot de grejerna, då är det en krigsförklaring. Hämta en pundare, stå och gapa framför ditt hem. Det är en krigsförklaring. Jag har min familj där. Jag är ingen man om jag låter dem vara. Jag dör hellre typ.
Bye bye broder. Broder, jag måste dra. Mitt samvete låter mig vara kvar. Vila i frid, mitt gamla jag. Låt oss ta farväl, för jag vill aldrig mer att du kommer tillbaks.
Dramaten i Stockholm, maj 2019. Efter en lång resa kantad av återfall och flera självmordsförsök står René på scenen och läser dikter.
Allt var bara business. Det fanns ingen broderskap. Jag kippar efter luft, för hatet håller ett hårt grepp om mina andetag.
Vägen ut ur det kriminella livet har börjat på Kronobergshäktet i Stockholm. I cellen har René för första gången börjat känna skuld för allt han har gjort. Han får kontakt med Fryshusets avhopparverksamhet, Passus.
Alltså jag börjar jobba med mig själv jättemycket. Olika terapeuterprogram och psykologer, och det var ju så sorgbearbetning, det var trauman, det var min ADHD, det var jättemycket känslor som jag behövde bearbeta, att de skulle gå in och gräva min barndom. Nu får jag inte knarka, nu får jag inte slåss, nu får jag inte dricka, jag får inte göra någonting liksom. Och då bara började panikångesten komma in i mig, då började jag lida av panikångest, kunde inte ens andas.
René döms till drygt ett års fängelse för olaga hot och försök till rån. I fängelset bestämmer han sig. Han hittar Gud och poesin och lämnar kriminaliteten och våldet för gott.
Det som var svårast att lämna våldet, det var att jag inte trodde att jag kunde leva utan den. För om det var någonting ni kan ta min familj ifrån mig, ni kunde ta drogerna, ni kunde ta nätverket, ni kunde ta allting bort från mig, men ni, våldet får ni inte. För den har varit med sedan jag var liten. Jag förstod väl att det var fel att öppna någons huvud eller hugga folk och så. Jag förstod det. Jag förstår det. Idag förstår jag att det var knas, men för mig var det min relation till våldet mer än så. Men nu behövde jag inte våldet längre, så nu var det så här: vi måste göra slut.
Bye bye broder. Jag släpper tag. Men frågan är, vem är jag? När jag tar farväl av hatet, våldet, knarket, hasslande, skottlossningar, begravningar, fängelse, självskadebeteende som kidnappat mitt leende, säg mig, vem är jag? Tack.
Det är en varm sommardag 2019 på Göteborgs centralstation. René jobbar idag med att försöka få andra gängmedlemmar att lämna det kriminella livet. Nu har han tagit tåget från Stockholm för att träffa Gabbe.
Jag är väldigt nyfiken på hans tankemönster och vilka mål han har, vad han för visioner. Finns det funderingar på honom att klättra eller avsluta en vacker dag? Så det är väl det. Jag vill bara kolla hur, vad hans tankemönster är.
Vi kliver in på ett hotellrum. René sätter sig i soffan. Gabbe sätter sig bredvid. En som har lämnat våldet, en annan som fortfarande lever mitt i det.
Våld för mig är, det är ett verktyg kan man säga. Om någon attackerar mig, säger vi, och jag känner att det är ett hot, självklart får jag en reaktion och liksom förstör människan framför mig. Så som den försöker förstöra mig eller skada mig. Jag är en normal kille. Jag har aldrig sett att jag är liksom våldsam på grund av att jag bara är en våldsam person. Det har bara varit en, jag vet, säkerhetsåtgärd, nödvändig åtgärd. Jag har bara sett det så simpelt. Som matte, 5 plus 5 är 10. Och jag har alltid haft den inställningen att jag inte är kriminell.
Men det är ju kriminellt. Då är du ju också kriminell. Förstår du vad jag menar?
Jag är inte kriminell för att jag vill vara kriminell. Jag har varit kriminell för att lära kriminella grisar att få straff typ.
René, du har ändå jobbat i 3 år med dig själv.
Mm.
Så, hur ska Gabbe göra? Vad tycker du
kring det här då? Han säger?
Jag tror det är väl mer konsekvenstänk. Vad är det som är värt? Vad är inte värt? Han förnedrade det, okej, vi kör hela bandet och du öppnar hans skalle hit och dit. Vad finns det för konsekvenser där? Vi backar tillbaks bandet, du tittar på han, du väljer att gå därifrån. Jag tror att om han väljer att gå därifrån, det som han kommer förlora mest på, det är sitt inre. Han kommer tänka om sig själv, sin självbild. Jag gick därifrån, nu han tror att jag är rädd för honom. Det kommer skada honom. Men han går på honom, det kommer skada personen. Och det kanske ger honom ett lugn för en stund. Men konsekvenserna sen då? Det kan hända saker på vägen dit. Du kanske riskerar en bra volta. Du kanske inte bara slog honom, det är mordförsök. I början är det svårt. Du kanske går från att vilja skjuta honom till att örfila honom. Det är en process. Det är fortfarande inte bra, men du är på väg steg framåt. Sen slutar med att du går därifrån, du slår in i ett skåp. Det är fortfarande inte bra för dig, men det är fortfarande steg. Så det är en process. Och våldet har varit ett verktyg för honom nu. Det har varit som en så här... Egentligen det har varit din högra hand. Men det är en process.
Det René säger, är det någonting som du kan tänka dig och se dig själv i?
Alltså det René säger, alltså det låter ju bra, men man måste se det från mitt perspektiv. För mig det har varit väldigt tydligt att det är idiot jag har med att göra. Jag gjorde den här långa resan som jag har gjort till den kriminella, så jag testade att leva i deras värld, på deras villkor, deras miljö, deras område, och jag äcklades av deras situation helt och hållet. Jag brukar säga så, hundar är hundars kompisar, en gris är en gris liksom. Grisar gillar att vara med varandra. Och jag är sån när jag gör någonting. Jag gör det på riktigt eller inte alls. Så när jag grisar mig som de gjorde, på deras villkor, på deras sätt, för mig det slog en slint. Till slut du blir en jävel när du är med jävlar.
René, vad tänker du?
Alltså jag känner igen det, och det här är en strategi när du lever en viss livsstil, att där går inte bara att prata med folk. De lyssnar inte. Och om det inte räcker med att du slår honom, du får hugga honom. Inte det hjälper, du får säga att du skottar honom. Alltså det är helt enkelt, alltså folk måste lära förstå. Och så var det för mig att växa upp, för att så blev jag befostrad. Om jag inte förstod, jag fick stryk. Och det tar man med sig liksom. Och jag säger så här, idag jag står inte bakom våldet, men jag kan säga så här, jag förstår den. Jag förstår att vissa människor använder våld. Och varför de gör det.
Mötet på hotellrummet är slut. René återvänder till Stockholm. Gabbe tar bilen hem till förorten. Han bor kvar i samma område där han växte upp. Ett par dagar senare träffar jag Gabbe för att göra en sista intervju. Gabbe handlar inte längre med narkotika, säger han. Han berättar att han försöker undvika kriminella personer och miljöer som kan trigga igång våldet. Idag driver han eget företag. Det har gått många år sedan han dömdes för våldsbrott. Men nyligen har han misshandlat en kollega som Gabbe påstår kränkt honom på jobbet.
Jag är en sån människa, jag kan inte ta skit. Om jag står och diskuterar med någon och jag känner kränkning, då jag tar den inte. Då jag kan jag kanske 10 örfilar så här, typ spikrak örfilar. För han ska verkligen känna att varje örfil är exakt likadan. Så han ska känna liksom att det är mekaniskt, som en hammare. Varje gång. Jag kan inte ta skit.
Jag tänker så, när du berättar det här, jag tänker så att du jobbat så mycket mentalt för att just rättfärdiga att du ska kunna använda våld. Tänker du inte det?
Jag har rättfärdigat våldet, ja. Om någon kränker mig, jag bara känner det i kroppen. Då tänker jag inte så mycket, då ger jag bara tillbaka, så.
Varför har du en sån tankeprocess? Vad är grunden till det? Var kommer det ifrån?
För när jag var liten, jag var svag. Jag var liten mot flera. Till slut hela min värld rasade. Så jag utvecklades. För mig det var liksom tand för tand, öga för öga. Och när jag har gjort alla de här grejerna, sanningen är att jag har känt mig drogad nästan.
Vad känner du är priset som du har fått betala för att gå den vägen du har gått?
Det är bara rent det här med hälsomässigt. Min hälsa. Du får ju ett visst beteende som inte är normalt. Just det här med att man ska titta sig själv i spegeln och titta man och tänker, shit, jag är fan obehaglig. Det är just det jag har mest ångest över. Att jag har påverkat folk och folk har sett upp till mig. Och jag har inte gjort något bra av det. Jag har svårt att säga till folk idag att liksom, ärligt talat, vad sysslar du med? För jag tänker efter, vadå, jag kan inte säga så. Vem är jag som ska säga så? Det är som att spotta upp i luften. Spottet kommer på dig.
Tror du någonsin kommer bli botad att inte använda våld?
Nej. Alltså våld kommer inte bara försvinna så. Jag har slått så många att det ens kommer. Alltså folk säger konstant, du slog han. Jag kommer inte ens ihåg det. Liksom våld har varit verkligen som att åka bil och äta en banan.
Det har varit så självklart, eller?
100% att våldet har varit så i min vardag. Jag skulle kunna ta emot kränkningar och ta den och bara låta den gå. Men inte i förorten. Då kan jag se mig längre fram i framtiden. När jag är sån här jävla visgubbe typ.
Inte idag, eller?
Nej, jag har inte kommit så långt. Jag måste nog vara ett hot. Och jag kanske vet om det.
Du har hört Männen bakom våldet, en P1-dokumentär av Karwan Faraj i samarbete med Teater Fryshuset och Riksteatern och föreställningen Bye Bye Bror om att lämna en kriminell livsstil och destruktiv manlig identitet. Mer information om föreställningen Bye Bye Bror och om Fryshusets avhopparverksamhet Passus hittar du på vår hemsida sverigesradio.se. Lyssna också på Tendens kortdokumentärserie Männen bakom våldet. Alla 4 avsnitten hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Producent Martin Jönsson. Slutmix Henrik Henriksson. Göteborg, hösten 2019.